Ja, det är gott att vara på plats här i Vetlanda och få fira gudstjänst. Det känns väldigt bra, verkligen. Och Herren vår herde var temat. Och det är ju märkligt det här, därför att när man tänker Gamla Testamentet, för jag menar det, på sociala medier har vi sett Yahweh, så att säga, det hebreiska namnet för Herren vår herde. Så kommer man ju osökt att tänka på psalm 23. Hedersalmen, den här psalmen som jag tror ändå är den mest välkända utav alla salta psalmer som vi har i Bibeln. Och jag har haft en sån här relation till den här psalmen under många år. Att jag liksom, ja, den är bra va, men jag har bara läst den vid begravningar. Jag har predikat den här väldigt många gånger på begravningar. Jag har gjort. Och när jag gick på bibelskola, då hade vi röstvård. Har ni haft det någon gång? Alltså, vi hade en logoped som tränade oss att tala rätt. Och då fick jag uppdraget just att recitera psalm 23. Så jag brukar dyka upp det där lite grann i mitt minne. De här speciella övningarna. Och vi skulle träna oss på att vricka tungan också. Har ni gjort det någon gång? Man skulle sticka ut tungan och göra ett U av tungan. Nu ska vi inte börja med det just här nu va. För man ser ju lite rolig ut. Men det var mycket sådana här övningar som vi hade för oss. Och för att vi predikanter skulle tala tydligt och folk skulle höra vad vi säger. Och det är ju viktigt, eller hur? Det är ganska störande om en predikant står och exempelvis pratar för fort. Och så är det ju när vi blir lite äldre som jag är. Då tycker man att ungdomarna pratar väldigt fort, eller hur? Och man försöker lära dem att för oss som är gamla, ni får ta det lite softare för att vi ska greja det här. Men det är bra att vara tydlig när man kommunicerar överhuvudtaget. Till exempel i äktenskapet. Det är väldigt viktigt att vi kommunicerar tydligt och vi menar vad vi säger. Vi säger på ett bra sätt, men att man förstår varandra. Jag tror att många äktenskap skulle må väldigt mycket bättre om man pratar rätt med varandra, eller hur? Vad säger ni damer? Herrarna brukar ju bara gå in och grymta liksom. De säger ju ingenting. Kommunikation är viktigt. Nu ska vi se till att vi inte tappar tråden här. Vi var på psalm 23. Och jag hade den ofta på begravningar. Men sen så, för några år sedan. Ni som inte känner mig så väl. Jag har varit pastor inom pingströrelsen i över 30 år. Och den senaste församlingen som jag var föreståndare i och var anställd och sådär och ledde arbetet, det var i Huskvarna. Och där arbetade jag i 12 år. Och sista tiden där blev en sån här strulig tid. Tyvärr så var det liksom, ibland så när man lämnar en tjänst så är det liksom inte i harmoni. Utan det var lite ansträngt och så vidare och jag mådde inte särskilt bra. Och då fick jag, då var det en pastorskollega som kom hem till mig och gav mig just delar av den här psalmen som en hälsning. Och jag märkte att det här var någonting som var från Herren. Sen så skulle jag upp till Sandviken och predika. Det var nog hösten 2021 tror jag. Min syster bor i Sandviken och är med i en kyrka där och de ville att jag skulle komma upp och ha en lördagsfrukost. Och det är ju liksom, det kvinnofrukostar har man ju hört talas om. Men mansfrukostar, har ni varit med om det någon gång? Ja, det har man varit. Jag brukar köra mansbrunch möjligtvis. Med mycket bacon och ägg och sådana grejer. Då lirar det. Men här var det liksom en frukost för alla. Och vi pratade, vad ska vi ha för tema och så vidare. Min syrra, hon är läkare och hon känner ju mycket för människor och sånt där. Och det är hennes man också läkare. Så att, och de var inne på det här med att vi skulle... Det är många människor som inte mår bra idag. Och det här med psykisk ohälsa är ju någonting som är väldigt... det är liksom lite fokuserat just nu. Och vi pratade om att vi skulle ha ett tema kring det här med psykisk ohälsa. Lite grann därför att jag hade haft en tuff period också. Kunde dela lite grann utifrån min resa. Men då min kära hustru då, som är lite mer begåvad än jag, hon sa, jag tycker inte man ska prata om psykisk ohälsa, jag tycker man ska tala om psykisk hälsa istället. Ha ett positivt anslag. Visst var det bra tanke?
Ja, verkligen.
Det var ju väldigt bra. Och så vidare. Och då satte vi ett tema för den här lördag morgonen då. Därför att Harriet skulle visa bilder. Jag vet, ni känner ju inte henne så jättebra. Men hon är en duktig naturfotograf. Och det fanns en önskan om att jag skulle tala lite grann och hon skulle visa bilder och vi skulle köra lite musik och sådär. Och då tror jag vi satte något tema i stil med lugna vatten och gröna ängar och lugna vatten. Och då vet ni var vi är någonstans, va? De gröna ängarna, de lugna vattnen, psalm 23. Och jag tror jag fick någonting från Herren den gången, och den förmiddagen var en sällsam förmiddag i den kyrkan när jag talade från psalm 23. Och sen har jag gjort det många gånger. Och när jag var på en bönekonferens nere i Skåne här för det var det i år. Tror ni inte att det kommer någon att ge mig en hälsning? Vad tror ni att den är ifrån? Ja, det är psalm 23. Och idag nu då så, enligt det första schemat faktiskt som låg ut, som jag fick ett mejl om vad vi skulle få ha för tema, så skulle jag predika om El Shaddai, den allsmäktige guden. Och sen nu i veckan här, så då såg jag på sociala medier att det var Herren vår herde helt plötsligt. Så det här förföljer mig. Herren som herde. Och jag tror kanske att jag har någonting att säga då. Att Herren har lagt någonting på mitt hjärta kring det hela. Så att det är därför som vi ska tala om det här. Och sen så i den här, det är så bra med Hope Church, för man får instruktioner vad man ska ha med sig också. Det stod där, ha gärna med er en käpp. När exempel för den som får det här temat Herren vår herde. Och jag har ju inte jättemånga käppar. Även om jag är lite till åren kommer, så har jag ju inte jättemånga käppar. Men jag har den här käppen. Och den här får man inte tag i hur som helst. Mina svärföräldrar, de var missionärer. Nu kommer inte den från dem, va? Men vi har en hel del elfenben och ebenholts där hemma. Min svärfar, han har snidat och gjort möbler som vi har i afrikanska träslag. Väldigt fina saker. Och vi har också en del elfenben. Och det får man inte hantera hur som helst längre eller sälja och så vidare. Men det här är en ganska tjusig käpp, eller hur? Och den kan ju funka lite grann som en herdestav idag. Men det kan också funka som en lite grann signal, symbol för Afrika. För jag tror att en del av er, ganska många av er, vet att jag har ett engagemang för Västafrika. Egentligen älskar jag, man älskar ju alla människor, men man borde i alla fall göra det. Kanske man inte gör, men alltså, jag har ett engagemang just nu, sedan några år, speciellt för Västafrika, alltså de västra delarna av Afrika. Och jag vet inte hur väl ni hänger med på nyheterna, men ni hörde om att det var en militärkupp i Niger, och det är ganska ansträngt läge där. Hela den här regionen är så utsatt. Och det är ett sånt område där egentligen, alltså det här mellan norra Afrika och lite mer djungeln i mitten på Afrika och den västra delen, det kallas för Sahelområdet. Sahel. Det är egentligen ett band ifrån Senegal över hela Afrika, alltså. Men Niger då till exempel, Mali, Chad, Sudan och ända bort till Afrikas, det här horn med Somalia, alltså som kallas för Sahel. Och det är ett område där evangeliet inte riktigt har brutit igenom. Det är ett område där det finns många så kallade onådda folkgrupper. Och Västafrika är en del av det här då. Och där finns ett engagemang som finns här i Hope Church också. Att vi ska skapa förutsättningar att evangeliet får komma ut. Beröra de här folkgrupperna. Beröra dessa nationer. Och förändra utvecklingen som är på gång där. Och det är därför som vi kommer göra särskilda satsningar här i höst. På just att förändra läget där ute. Tillsammans med många andra givetvis. Tillsammans med många andra. Jag kommer själv åka ut i oktober tillsammans med en pastor från olika håll och kanter och besöka Guinea igen. Och där i Guinea är det ju det, som vi vill skapa förutsättningar för en bibelskola som är inriktad på att plantera nya församlingar. Att det ska kunna ha fler studenter, att de ska kunna studera under bättre omständigheter. Och att vi ska kunna vara med där och bidra med den nåd som vi har fått ifrån Gud. Så därför tog jag med mig den här käppen som en liten symbol för Afrika. Elfenben och ebenholts. Ivory and ebony. Paul McCartney, va? Svart och vitt. Vi behöver varann. Då var det hedersalmen. Vi läser den tillsammans. Psalm 23. Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det här är en oerhört bra beskrivning av vad det innebär att Herren är vår herde. På bara de här 6 verserna, som det är en ganska koncentrerad psalm, så plockar David fram så mycket vad som ligger i att Herren är vår herde. Och som jag kanske har sagt här tidigare någon gång, centrum i den här psalmen, den hittar vi ju i mitten. Alltså det, så är det ju, centrum är ju alltid i mitten. Men alltså även centrumet i budskapet är i mitten. Det är en alldeles särskild poetisk form som David använder sig av när han skriver den här psalmen. Där så att säga huvudbudskapet ska ligga mitt i centrum. Det är det som är grejen. Och vad det här poetiska greppet heter, det kommer jag inte ihåg just nu. Det måste jag slå upp, så det glömmer vi. Men det viktiga är, vad står det där? Vad står det precis i mitten på psalmen? Jo, det står så här. Du är med mig. Det tycker jag att du ska komma ihåg från den här gudstjänsten. Gud är med dig. Det är det som David, så att säga, det är den starka erfarenheten han har gjort av sitt liv. Han fick ju vara med om ganska mycket dramatiska saker. Det måste man säga, den här kung David som har skrivit det. Men liksom det han verkligen ville förmedla den här salmen, det är Gud är med dig. Han har varit med mig och han är med dig. Och i det här, när han liksom slår fast det här, du är med mig, så märker ni också hur han skiftar fokus. Han börjar med att säga, Herren är min herde. Alltså, han talar om för alla andra vem man är. Han ger liv åt min själ och så vidare, va? Han för mig till vatten. Han låter mig vila och allt detta. Men sen säger han så här, när han säger att jag har vandrat i dödsskuggans dal. Om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Han börjar tala direkt med herden. Han börjar tala direkt med sin far. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar ett bord för mig. Du smörjer mitt huvud. Du låter bägaren flöda över. Ja. Den här personliga relationen. Så viktig den är. Vi kan hålla på att tala om Gud, va? Beskriva om honom. Men det måste utgå ifrån att vi har en personlig relation med honom. Herren är min herde. Du, Herre, du är min herde. Och oavsett vad som händer i livet, alltså. Oavsett vad som sker. I medgång som motgång. I glädje och sorg. Vardag eller fest. Liv eller död. Kom ihåg det. Gud är med dig. Man tror jag både känner och säger ibland. När det är motigt. När det är riktigt svårt. Det känns som Gud har övergivit mig. Han har övergivit mig. Men han har inte gjort det. Han är med dig. Han bär dig. Han leder dig. Han beskyddar dig. Han är med dig. Om vi nu tittar på det här med vad det innebär att ha Herren som herde. Så tänkte jag att plocka fram 7 metoder som den gode herden använder sig av. Patrik, han har kört 7 snabba. Jag kommer inte klara av att köra 7 snabba. Men jag ska köra 7 metoder som vi hittar här i salmen som Gud använder. När han är vår herde. När han får vara vår herde. Och det första är, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han leder mig på rätta vägar. Vet du, det förutsätter samarbete. Jag menar, om han ska kunna leda mig på rätt väg, då måste jag ju gå, eller hur? Jag kan ju inte stå still, utan jag måste vara i rörelse. Vi måste följa honom. Ja, men om herden går, då kan inte jag stå kvar. Utan det handlar ju om att jag har en överlåtelse till att följa Gud, eller hur? Det är ju det som det handlar om. Det här samarbetet, det vill säga, Gud räknar med dig. Han räknar med att du ska vara med och bidra. Han räknar med att du ska vara med och göra någonting för honom. Men han vill leda dig. Han vill tala in i ditt liv, absolut. Han vill tala in i ditt liv genom sitt ord. Men han vill att du ska vara i rörelse. Att du inte ska sitta och vänta att någon annan ska göra något för dig. Självklart, man kan inte göra allt. Men något kan du vara med och göra. Det tror jag är viktigt. Samarbetet med Herren. Nummer 2. Det går hyfsat snabbt nu. Han låter mig vila. Du vet, Herren tillåter oss att ta det lugnt. Ibland har det funnits någon hets. Till och med inom kyrkan. Att det är så mycket man ska göra. Vet du om? Han låter mig vila på gröna ängar. Jag hade en samling i Nässjö i veckan som gick här. Nej, förra veckan. Nej, den här veckan är ju söndagen bara. Och då pratade jag om det här med balans i livet. Semestern är uttryck för vila. Jag hoppas att du har kunnat vila lite grann på semestern. Jag pratade med någon här. Han hade inte vila. Han hade bara jobbat hela semestern. Men över sommaren. Man behöver lite vila. Det vill säga, rättare sagt, du är skapad för arbete och vila. Gud har tänkt att du ska vara i aktivitet och rörelse. Ganska mycket. Men sen måste du koppla av. 6 dagar. Vi har ju bara 5 dagars arbetsvecka. Men det är ju rätt mycket hemma också. Men alltså, 6 dagar och 1 dag utav vila. Du måste hitta stunderna utav vila. Och Gud tillåter dig att vila. Han låter mig vila på gröna ängar. Jag kan tänka mig att i den kontext, i den tid som David levde, så var det här sprängstoft. Eller hur? Därför att det var så mycket liksom det här. Alltså, omständigheterna var tuffa. Och det är det för väldigt, väldigt många människor idag. Vi har det lyxigt här. Enkelt uttryckt. Men tänk att Herren, han vill att vi ska vila. Han låter mig vila. Och inte på dåliga ställen utan på de här gröna ängarna. Nummer 3. Han för mig till vatten där jag finner ro. Vet du, en del, de måste bli förda till den här platsen där de ska koppla av. Ibland tror jag nästan Herren är tvungen att stänga av oss för att vi ska koppla av. Det finns en del som har en extrem motor som hela tiden går. Och då behöver Herren stänga av oss lite grann. Eller hur? Visst är det så? Han för mig. Han liksom trycker in oss i det. Men sen finns det också en påknapp som Herren använder ibland också. Jag ska inte betona det här vilandet för mycket. Utan ibland så sätter Herren fart på oss också. Det är jag helt övertygad om. Det vill säga att det finns en... Jag menar, Gud vill pusha oss till det vi behöver göra. Både att kliva med. Och kanske Gud talar till dig idag om att jag ska sätta axeln till lite till. Jag tror att han gör det. Jag tror att han säger att ja, men, du ska vara med och engagera dig i det här som jag har lagt på ditt hjärta. Till några kanske han säger att nu är det dags att stänga av ett tag. Det är möjligt. Men vi behöver ha den här balansen, va? Av både arbete och vila. Engagemang och vila. Amen. Nummer 4. Han tröstar mig. Egentligen så står det här. Din käpp och stav, det tröstar mig. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Din käpp och stav, det tröstar mig. Den här käppen som var lite större och grövre så att säga. Den hade ju herden för att fightas med vilddjuren. Staven var ju liksom det här andra uttrycket som fanns med för ledning och så vidare. Och för att man ska kunna sträcka ut en hjälpande hand. Alltså käppen och staven, det står för den auktoritet som Herren har gett oss. Och staven får stå liksom för de resurser som är givna till oss. Guds ord, bönen, gemenskapen. Alltså de tillgångar som finns för att vi ska vara beskyddade, trygga, att ha möjlighet att göra kloka beslut. Käppen, Herren har gett dig en auktoritet i tillvaron. Och också liksom över det sammanhang där du finns. Och han har gett oss resurser. Så att vi kan få den tröst, alltså det stöd och hjälp som vi behöver för att hantera livet. Det är min absoluta övertygelse att det är på det sättet. Käppen och staven, det är symboler. Men lägg märke till att David säger din käpp och stav. De är hans hand. Men det är lika fullt Herrens käpp och stav. Och så är det med den auktoritet som vi har som troende. Den ställning vi har som troende. Det är någonting som Gud har gett oss. Det tillhör honom. Men det är, samtidigt är det vårt just nu. Nästa punkt. Han smörjer mitt huvud med olja. Jag skrev här mitt utkast, det är lite hardcore det här. Ja, för den som aldrig har läst den här salmen och så hör det här. Han smörjer mitt huvud med olja. Vad betyder det här egentligen? Jag kommer att tänka på en sån här predikant. Jag har en god vän. Några av er känner igen honom kanske. Han är lite äldre än mig. Birger Skoglund heter han. Han är ju lite sån där skönlirare kan man säga. Han var predikare i den kyrkan som jag jobbade i för det är ganska många år sedan. Och jag brukar alltid tänka på det här när man smörjer mitt huvud med olja. Det var en äldre dam som kom fram till honom. Vi hade förbön i kyrkan. Hoppas ingen tar illa upp över det här nu. Men det var en äldre dam med väldigt, väldigt fin i håret. Ni vet, många äldre damer, kanske inte bara äldre damer. Men de tycker det är viktigt med att frisyren ligger rätt. Och den här var papiljotterad liksom. Det var liksom mycket jobb med det och så vidare. Och hon hade lite jobbigt med tankelivet. Och Birger skulle be för henne. Och han skulle smörja henne med olja. För det är liksom någonting som man gör. Och då sa han bara, det ska vara mycket olja här, sa han. Och så hällde han ut ner i håret och masserade in verkligen i den här systern då, kalufs. Och ni kan ju tänka hur hon såg ut efteråt. Men hon var lycklig. Och Gud mötte henne. Och det är bra. Jag tror hon behövde det. Hon behövde liksom att det är inte frisyren det hänger på. Nej. Utan det är någonting annat som det handlar om. Och nu om vi hoppar förbi Birger Skoglund så hoppar vi till Davids tid och så vidare. Att bli smord med olja, det var ju en hedersbetygelse. När man fick gäster så smorde man dem med olja. Och om vi läser i Gamla Testamentet så ser vi också gång efter annan att bli smord så handlade det ju om att man blev insatt i ett ämbete. När man fick en uppgift, ett uppdrag, en ställning. Profeter, präster och kungar, de smordes in i tjänst. Och smörjelseoljan, det är ju en symbol för den helige ande. Vet du är smord in i tjänst utav Herren. Du är smord med den helige ande för att stå i tjänst för honom. Men inte bara det. Du är smord till att ha konungsliga rättigheter. Det vill säga att du är kungens barn. Du tillhör honom. Visst är det bra? Det är han som smörjer och för oss in i detta. Den helige ande är över dig. Den helige ande vill ge dig allt det du behöver. Och den helige ande har gett dig en ny ställning i tillvaron. Du är Guds barn, du tillhör honom. Och det är att vara kungens barn. Det är liksom inte bara något sådär allmänt, utan det är en oerhörd privilegium att vara med i detta. Och jag tror också att det är på det sättet att Herren smörjer oss gång på gång. Det är inte bara one time, utan det är någonting som repeteras. Det var det femte, va? Den sjätte metoden som Herren använder. Han ger liv åt min själ. Står det. Jag är så gammal så att jag kommer ihåg 1917 års översättning. Och ibland så gillar jag den. Jag liksom sitter där. När jag var tonåring så läste jag Bibeln. Jag har kvar min gamla Bibel från den tiden. Den är fullständigt sönderläst. Och det hade nog mycket att göra med att jag hade med mig den ut på läger i tält och grejer och så vidare. Men den lästes en hel del faktiskt. Jag läste jättemycket Bibeln när jag som tonåring. 1917 års översättning. Det var ju liksom ditt andra ord. Men jag är ju rätt gammal också. Men i den så står det så här. Han vederkvicker min själ. Vilket vackert ord, va? Vilket oerhört vackert ord. Han vederkvicker min själ. Jag jobbar ju på Erikshjälpen nu. Och igår så var jag tvungen att jobba där på. Vi hade försäljning och sålde massor med grejer. Och så står, jag har ju lite såna här gymnasieelever som har feriepraktik och så vidare. Och så stod jag och arbetade med en sån här och försökte hjälpa en tjej som... Ja, och jag sa massor med ord som hon inte förstod. Som, ja, vi behöver stuva om lite grann. Stuva? Stuvning eller? Och det var några andra såna här ord jag använde. Så jag insåg att jag har nog ett gammaldags språk. Men vederkvickelse, det är vackert. Och för mig så är ju vederkvickelse... Om man slår upp det i Svenska Akademins ordlista så står det så här... Att vederkvicka betyder att stärka, ge nya krafter. Men det är väl bra, va? Han vederkvicker min själ. Han ger dig nya krafter. Det är ju precis vad det handlar om. Och det är inte bara så att han vederkvicker oss en gång. Utan det är ett ständigt vederkvickande. Det kommer gång på efter gång så ger han oss nya krafter. Jag var trött som en räka igår när jag kom hem. Jag har jobbat 6 dagar och haft de här tonåringarna. Och jag har haft allt det här som är. Och så lite personal och mycket kunder och allt det där. Jag var trött när jag kom hem. Jag tänkte, hur ska det här gå imorgon? Men vet du, det finns något som heter vederkvickelse. Ifrån Herren. Och det är en förnyelse som vi behöver. Och det ligger i linje med det jag pratade om tidigare. Att han smörjer oss med den helige ande. Den här eftermiddagen, det är ett tillfälle. Just nu så är jag övertygad om att Herren vederkvicker den som behöver lite ny inspiration, ny kraft, ny målmedvetenhet. Han är här för att ge dig just detta mitt under den här gudstjänsten. Amen. Han vederkvick min själ. Visst är det vackert. Och sen det sjunde. Han dukar ett bord i mina fienders åsyn. Ja, det är en formulering som kan kännas lite besvärlig, va? Att man ser det här bordet liksom. Den här festmåltiden. Och sen så står det något litet surt gäng där borta och tittar och så vidare. Jag vill inte fördjupa mig för mycket i det här, men jag kommer att tänka på, ibland möter man människor som säger att som tycker sig ha så oerhört många fiender. Men det är inget fel på dem själva, utan det är fel på alla andra. Och då tror jag liksom, då har vi fått det lite snett, va? Utan vi behöver vara lite ödmjuka ibland. Vi behöver ta lite goda råd ifrån andliga vägledare och så vidare. Om man hamnar in i det där. Men visst är det på det sättet att vi kan uppleva ett fiendskap. Och vi har en själafiende. Och hans anhang, vad det är. Han står där och betraktar oss, men han kommer inte åt oss. Därför att Guds beskydd är över dig. Käppen och staven är med. Och du har den. Och det är hans grejer. Det är hans auktoritet som har blivit delegerad till dig. Som gör att du kan stå emot fienden. Och medan du står emot fienden i hans auktoritet så dukar han bordet. Han dukar bordet. Och det här är ett profetiskt perspektiv skulle jag vilja säga. Det handlar både om nuet men det handlar också om framtiden. I den äldre översättningen, titta vad gammal jag är, nu är jag tillbaka 1917, där står det Herren bereder ett bord. Han håller på och jobbar, vet du, han håller på och jobbar i nuet. Och han inbjuder dig till den här festmåltiden gången efter annan. Hans bord, det är när vi bryter brödet och delar bägare med varandra. Det är ett sånt tillfälle. Det är Herrens bord, det är Herrens måltid. Men den måltiden, det är bara en profet, det är en profetisk hänvisning till den stora festmåltiden där i framtiden. Det himmelska gästabudet, där han håller på att ställa i ordning en fantastisk måltid. Det finns en fiende som vill dra dig bort ifrån den här måltiden. Men vet du, Herren håller på och dukar. Jag tror han är ganska han är väldigt nära nu till att vara klar. Han ser till liksom att nu är det snart dags för att vi ska få fira den här måltiden med varandra och med honom. Men det vill jag säga att jag tror att Jesus kommer snart. Det finns få saker som Jesus talar så mycket om som sin andra ankomst hit till jorden. Han talar om väldigt många olika saker och relationer och pengar och så vidare. Men han säger också att jag kommer tillbaka. Och det är väldigt viktigt att vi har klart för oss att när Jesus kom första gången, då kom han väldigt avskalad skulle man kunna säga. Han hade avsagt sig den gudomliga härligheten. Han kom som ett barn. Han kom väldigt beroende. Han kom i sådan ödmjukhet. Att man inte fattar det egentligen. Men vet du, när han kommer nästa gång. Då kommer han i sin makt och ära. Och liksom just det här, tänka sig det här. Ibland tänker vi att Jesus kommer som en liten glidare liksom sådär. Men jag tror inte att det är den bilden utav, som vi kommer att få möta. Utan han kommer i makt och ära. Johannes, han möter Jesus där på Patmos. Han ser en syn och han faller ner på sina knän. För han tänker att jag förgås i den här härligheten. Och det är någonting som är genomgripande för tronsvisionerna i Bibeln. Att de som har kommit in i Guds, liksom i tronen och ser härligheten. De bara känner att jag förgås. Det står att han kommer med en stav av järn. Det blir hårda bud. Som Mose sa. Nej men. Förlåt. Vad jag vill säga är att. Vi ska längta efter hans ankomst. Men det är i makt han kommer. Och vår bön måste vara att fler ska få vara med. Och ta emot honom. För det står att alla knän ska böjas. Alla knän ska böjas. Men just nu så håller de på dukar. Det är ganska nära nu att det är klart. Men det är dukningen. Det är också det är festmåltiden längs vägen. Är ni med? Det är festmåltiden längs vägen. Det finns de som vill dra bort dig ifrån den här festmåltiden. Men du är beskyddad. Det var sju inte snabba. Men det var 7 metoder som Herren använder som herde för att ta hand om oss. Och nu för att landa så vill jag bara säga också i den här psalmen så hittar vi 4 substantiv eller nomina som kännetecknar den gode herden. Liksom, vad karaktäriserar den gode herden? Alltså Herrens hjärta för oss. Det som vi får leva i, det som vi får ta del av, faktum som vi får ta emot. Och det som han lyfter fram här. Jo, han lyfter fram godhet och nåd. Hur mycket godhet och nåd ska vara med oss enligt David? Jo, det ska vara med oss hela tiden, va? Inte bara några dagar, utan alla dagar. Godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Varje dag är en dag utav nåd, har du tänkt på det? Varje dag är en dag då vi kan få uppleva Guds godhet. Ja, så är det ju, bara att vi har livet är ju Guds godhet, va? Och sen den här nåden, det vill säga, ja, han ger oss det vi behöver. Han ger oss det vi inte det vi förtjänar, utan han ger oss utav sina oerhörda rikedomar, sina resurser, godhet, nåd. Och sen så var det det här med som han slår an ifrån början. Ingenting ska fattas mig, säger David. Och när han talar om den här måltiden som Herren håller på att dukar och att han smörjer huvudet med olja, så säger han att du låter min bägare flöda över. Det är livet tillsammans med Gud. Det är ett överflödande liv som Herren vill ge. Och han vill att du ska få uppleva den här tryggheten i tillvaron. Jag har inte talat så mycket om dödsskuggans dal. Eller den mörkaste dal som det står i Bibel 2000. För det är ju på det sättet. Att varenda en av oss har gått igenom svåra tider. Eller kommer att få göra det. Det är väldigt få av oss som är helt besparade ifrån smärta, sorg. Att skiljas från föräldrar eller någonting annat. Döden kommer och så vidare. Det finns dalar i tillvaron, eller hur? Men då säger David faktiskt någonting nästan provocerande. Jag fruktar inget ont, han säger det. Varför då? Ty du är med mig. Det är svaret. Han verkar på något sätt ha fått tag i det här att Gud är med i var en som händer. Och jag vet hur det slutar. Jag kommer att få alltid dela gemenskapen med honom. Evinnerligen står det i gamla översättningen. För alltid står det här. Jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Men vi kan också säga evinnerligen. Vi kan säga vederkvickelse. Det är bra ord. Det kommer ni komma ihåg nu, eller hur? Ja, evinnerligen, det kanske man glömmer. Och bereder ett bord kanske man glömmer. Men vederkvickelse, det är bra grejer. Vad vill jag säga med det här sista nu då? Det här med att vi går igenom dödsskuggans dal. Jo, det finns en trygghet som du kan få äga tillsammans med den gode herden. Han är med dig. Jesus, han, när han undervisar så ställer han ju sig in. Eller han använder den här rubriken, den här benämningen på sig själv. Och till sist ska vi bara läsa det ifrån Johannes 10. Det här kapitlet om den gode herden. Och då säger han så här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. För att ni ska ha liv. För att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Jag är den gode herden, säger Jesus. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus har gett sitt liv för dig och mig. Det är utifrån det som vi kan få leva det här livet i överflöd. Han har välkomnat dig in i detta livet. Där han får vara din herde. Därför han får vägleda dig genom tillvaron. Där han kan ge dig den vederkvickelse som du behöver.